Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast med mig Per Fjärdingby om amerikansk historia eller USAs historia. Och det blir lite av en brytpunkt idag här. Vi har ju faktiskt genom ett antal avsnitt i den här översiktsserien som jag tänkte jag skulle fortsätta med ett tag till här, gått igenom egentligen då efter andra världskriget och andra halvan av 40-talet, och vi har gått igenom 50-talet på lite olika, med lite olika perspektiv då, både utrikes och inrikes och lite vad som händer allmänt i USA då. Så nu ska vi, som man säger, vända blad och gå in på 60-talet och så småningom tuffa vidare mot 70-talet, så att det här kommer vi ju in på en massa intressanta karaktärer och som presidenter som Kennedy, Johnson och Nixon och lite intressanta händelser som Kubakrisen och Vietnamkriget, Watergate och så vidare. Mycket annat smått och gott också. Så att det blir trevligt. 50-talet var ju som vi såg en tid där väldigt mycket präglat av kalla kriget och framförallt kanske också att man att mycket är dämpat, medan 60-talet blir lite mer livat på många sätt och vis, så att säga. Så att det ska bli spännande. Innan vi hoppar in på 60-talet då, så går vi vidare i den här lilla serien av ölstilar och ölrekommendationer, och den här gången tänkte jag att vi skulle prata om rököl, och det är ju en öltyp som är ganska annorlunda, och som namnet också antyder så är det ju rökig i smaken. Jag ser här att jag har punkterna på manuset skrivit att jag ska prata om räköl, men rököl alltså. Rököl får ju sin rökiga smak av att malten torkas på ett sätt så att den då får rökighet. Alltså malt tillverkas ju genom att man blötlägger korn eller något annat sädeslag och sen så precis när det ska börja gro så avbryter man det och torkar det och kan ju sen då tillverka olika maltsorter beroende på hur mycket fuktighet man eller hur mycket man rostar malten sen eller om man bara torkar den eller om man rostar den lite eller mycket eller så. Och även lite grann om man rostar med viss fuktighet kvar så det kan bli lite karamellisering och andra saker då. Men historiskt så kan man ju säga att i princip nästan all malt antagligen hade någon typ av rökighet eftersom det var väldigt svårt att torka och rosta malt utan att liksom elda på något sätt. Och eldar man så blir det ju rökighet, liksom lite rök som sätter sig i malten då, på samma sätt som, ja, ungefär som rök sätter sig i kläderna när man eldar och grillar korv och sådär. Det finns ju en tradition då att brygga riktiga rököl, alltså att man använder i princip nästan all malt med rökton då, så att det blir oerhört mycket röktoner då. En sån tradition har ju funnits historiskt, men den har ju liksom bitit sig fast och blivit väldigt, väldigt förknippat med just en enda stad på många sätt då, Bamberg som ligger i Franken i Tyskland då. Och än idag då så är det några klassiska bryggerier där som gör äkta rököl, Rauschbier som det heter på tyska då, där man i princip använder 100% rökmalt. Och det är ju faktiskt en, man kan tänka sig kanske rök, elda, rosta, men det är relativt ljus malt då. Man, alltså, den har mest bara torkat då med rökighet och det här gör att det blir en ljus öl och man brygger den som en lager så att den är ju ren och frisk på många vis i övrigt då. Men den får ju då en väldigt tydlig smakskillnad gentemot andra öl och genom att den då har en väldigt distinkt rökighet då. Man tycker egentligen så här att det borde gå hem hos många svenskar ska man tycka som gillar rökig whisky, men å andra sidan så kan man ju säga att whisky som brukar beskrivas som rökig präglas ju kanske nästan mer av kära än en sån renodlad rökig smak så att säga. Men gillar man, det finns ju faktiskt whisky som är mer rökiga än käriga. Gillar man den typen av whisky så borde man ju också kanske gilla den här typen av öl, kan jag tycka rent smakmässigt då. Idag när man tillverkar rök malt så eldar man ju oftast med bokved som kan ge lite mer som kan ge den klassiska fina röksmaken, men man kan ju också använda andra träslag som, eller torv eller någonting sånt där som ger en mer intensiv röksmak, men kanske mer förknippat med whisky än med öl då. Bokved är väl oftast det man använder i Bamberg då. Det finns ju också det finns ju andra. Alltså rököl är ju som en egen stil som är väldigt rökig, men sen kan man ju också i andra typer av öl ha rökmalt i mindre proportion och då får ju ölen kanske mer av en rökig ton då, där vi kanske kompletterar andra rostade smaker eller någonting annat då. Inte helt ovanligt i vissa Imperial Stouts och sådär. Och det finns en seglivad myt om att skotsk ale egentligen ska ha lite rökton. Oavsett om det är historiskt korrekt så brukar det funka fint med skotsk ale och en liten rökton då. Men jag tycker, har man inte testat en klassisk så tycker jag ni ska testa en klassisk rököl från Bamberg då. Och det finns ju en sort som man brukar kunna få ta på hyfsat lätt i alla fall. Och det är ju Echtschlenkerla Rauschbier. En väldigt stilig gammal laxetikett på. Men det finns ju också en del svenska hantverksbryggerier som har fått upp ögonen för rököl. Så testa gärna någon fler än bara den klassiska tyska då. De heter ju oftast bara rököl eller Rauschbier eller någonting i den stilen. Går vi tillbaka till historien här så när klockan har slagit över till 1960-talet så inleds ju det nya decenniet med ytterligare ett presidentval. Och det är många amerikaner som såg fram emot valet 1960. Det fanns en tro om att nästa president skulle leda landet in i en ny era. När det gäller republikanerna så kände de kanske medvind och hade höga förhoppningar om att det inte skulle bli egentligen en ny president från första början då. Dwight Eisenhower hade ju styrt landet från Vita huset i 8 år då. Och landet hade ju inte invecklats i någon mer militär konflikt som alltså en aktiv kalla kriget är någon form av låg, passiv aktivt, men ingen militär konflikt som Koreakriget eller liknande som sög resurser och ekonomin var god och så. Problemet blir ju att Eisenhower kunde ju inte ställa upp på nytt. Det hade han kanske gärna velat då i den traditionen som Franklin D. Roosevelt etablerade då, men tack var Roosevelts alla mandatperioder så är det ju vissa som har tyckt att det, så kan vi inte ha det, utan då kommer ju det här 22 tillägget till konstitutionen som ju också då ratificeras 1951 och som då begränsar antalet mandatperioder till 2 då. Så att Eisenhower som då har suttit 2 fulla perioder kan ju inte ställa upp då. Så att republikanerna behövde ju en ny ledare och som på något vis kunde spinna vidare på Eisenhowers arv då. De flesta räknade ju med att manteln skulle tas över av Eisenhowers vicepresident Richard Nixon och att han då skulle ha en god chans då. Den enda som egentligen övervägde att eventuellt utmana Nixon var ju Nelson Rockefeller från New York då. Men när opinionsmätningarna visade att Nixon var en stark kandidat så valde Rockefeller att inte utmana på allvar då. Nixons negativa sida, det var ju att han fortfarande var lite befläckad av sin koppling till McCarthyismen och den republikanska högern. Eisenhower gillar ju inte heller sin vicepresidentkandidat eller sin vicepresident, och hade ju också försökt lite grann att se om han kunde dumpa honom i sitt andra val då, 1956, så att han helt enkelt bytte vicepresident där. Men när Nixon visade att han inte tänkte lämna vare sig frivilligt eller lågmält så valde Ike Eisenhower ändå behålla Nixon då. Och det här gjorde ju då att Nixon på något vis var lite ohotad för att bli nominerad hos republikanerna då. Nixon ser också till att byta lite politiskt spår då och närma sig partiets mer moderata mitten då, speciellt när det gäller inrikespolitiken, så han distanserar sig lite från den konservativa högern och proklamerar att han är lojal med Eisenhowers politik då och vill ju också framstå som Eisenhowers högra arm och dra fördel av hans popularitet och så vidare. Det lyckas ju delvis kan man säga, men ett problem är ju att han verkligen inte var Eisenhowers högra arm och presidenten hade ju inte alls inkluderat honom i besluten eller frågat efter Nixons synpunkter och hjälp i viktiga frågor och så vidare, och Ike gillade ju som sagt inte Nixon. Även om han till slut ställde sig bakom honom som republikan i valet så sitter det lite långt inne och så vidare, så att det kan väl för de som ser igenom det inser man att han är ju inte direkt Eisenhowers högra arm då. Nixons genombrott inför valet 1960 kommer ju i mångt och mycket när han besöker Sovjetunionen 1959, och vid ett tillfälle under en utställning faktiskt så hamnar han i en slags hård debatt med Nikita Khrushchev, alltså Sovjetunionens ledare, och det här var ju liksom det kom lite mer spontant sådär, men det här blev ju liksom ett av de hetaste personliga mötena mellan amerikanska och sovjetiska ledare under kalla kriget, och även om det inte var liksom något planerat toppmöte i sig då. Och det här var ju, finns det ju bilder då på hur Nixon som amerikanska vicepresidenten står och liksom står upp mot Khrushchev och pekar med ett finger rätt i ansiktet på den här kommunistiska ledaren och ser verkligen ut som att han läxar upp Nikita här. Så att det här är ju en bild som slår igenom väldigt starkt och går ju hem hos det amerikanska folket. Alltså man har en vicepresident som minsann kan stå upp för USAs värderingar. Tittar man då på demokraterna så även demokraterna känner ju medvind inför valet 1960. De förstod ju att det amerikanska folket hade gillat Eisenhower som person, men att det nödvändigtvis inte betydde att man absolut gillade det republikanska partiet på samma nivå då som personen Eisenhower. Demokraterna hade ju också under de här åren dominerat kongressen sedan 1954, så att demokraterna är ju ändå inne i en period när man är ett väldigt starkt parti då, och man tycker liksom att nu, eller man tror att det är dags att ta tillbaks även Vita huset då. Och det fanns ju en rad demokrater som suktade efter att bli partiets kandidat inför 1960 då. Senatorn Hubert Humphreys från Minnesota gav sig in i racet tidigt som en liberal kandidat med tradition från nya given då, New Deal, och med stöd för medborgerliga rättigheter. Senatens majoritetsledare då, Lyndon B. Johnson, annonserade inte sin kandidatur men drog också liksom lite grann i politiska trådar bakom scenen för att ändå bli nominerad. Det här är ju liksom egentligen en väldigt gammal amerikansk tradition att man liksom i rent historiskt har många kandidater inte velat framhäva sig själv, utan man vill se till att andra se till att man blir nominerad och att man lite motvilligt säger ja, men jag är okej då, jag ställer upp. Senatorn Stuart Symington från Missouri ställde också upp stödd då faktiskt av den forna presidenten Harry Truman då, som också kom från Missouri. Även Adlai Stevenson, som hade förlorat två presidentval, försökte bli nominerad igen då, men liberaler inom partiet såg till att stänga den dörren eftersom de efter två förluster ansåg honom som vad ska man säga, ovalbar, alltså svårt att få någon att gå igenom en tredje gång så att säga. Den som till slut blir den starkaste kandidaten då, det blir ju John Kennedy, John F. alltså Fitzgerald Kennedy, den unge, snygge krigshjälten från, och Pulitzer Prize vinnande författaren och senatorn från Massachusetts. Så Kennedy var ju på många sätt en fascinerande kandidat och han var ju en av de absolut yngsta dittills på 43 år och son till Joseph Kennedy, som ibland kanske brukade kallas för The Ambassador. Han var ju ambassadör i Storbritannien bland annat under andra världskriget då. Och den här Kennedy-familjen var ju en minst sagt snorrik familj med stort politiskt inflytande, och John F. Kennedy, han blir ju liksom en slags sinnebild för ungdomlighet och kraft, liberalism och intelligens utåt och så vidare då. Men man ska också komma ihåg att även om han blir en symbol för den lite mer liberala sidan, så i kongressen så hade ju Kennedy röstat väldigt konservativt. Till och med gett sitt stöd till McCarthy på tidigt 50-tal då. Och han som såg så ungdomlig och stark ut var ju också en person som dessvärre också led av flera kroniska sjukdomar. Som Addisons malaria, astma, diskbråck och så vidare då. Det fanns ju också, det finns ju många som inom historien har anklagat honom för att den här prisbelönta boken som vann Pulitzerpriset delvis var spökskriven av någon annan, att det inte var han själv som var den hundraprocentiga författaren av verket då, så att säga. 1956, redan i valet innan då, försökte Kennedy bli vicepresidentkandidat tillsammans med Adlai Stevenson, men misslyckades då. Han blev ju inte vicepresidentkandidat, och därmed så tar han då sikte på valet 1960 och tänker då inte nöja sig med vicepresident utan försöka söka partiets högsta nominering då. Kennedy var ju inte gillad av alla inom partiet här, så att han var ju inte egentligen en självklar kandidat på det viset. Många var ju skeptiska eftersom Kennedy var katolik. Och det här kan ju vara väldigt svårt att förstå, det här skepsisen till katolska personer, men ända sedan egentligen koloniala tider så såg ju många amerikanska protestanter då med fasa på katolskt inflytande. Alltså USA är ju ett väldigt protestantiskt präglat land då, med det puritanska arvet bland annat, och där liksom har genom historien alltid liksom katolska ledare har man sett på med skepsis, och hela konflikten med Frankrike under koloniala tiden var ju liksom en slags uppgörelse också mellan protestanter och katoliker. Det finns liksom en skräckbild för många då om att så fort någon med en hög position är katolik, så då skulle helt plötsligt påven i Rom helt plötsligt få inflytande över viktiga beslut i Washington då. Så att ha en katolsk president är ju verkligen då något som många bävar inför då. Och Kennedy var ju den första katoliken att ställa upp i ett presidentval ända sedan Al Smith 1928 då, och han hade ju då förlorat där 28 då, till han gick upp mot Herbert Hoover. Kongressens talman, demokraten Sam Rayburn, och väldigt många inom partiet ogillade Kennedy, och en annan orsak till det var inte bara religionen då, utan minst också för att hans pappas stora rikedomar också gjorde att Kennedy inte behövde liksom lika mycket kampanjpengar från partiet. Det gör ju också att Kennedy hade en viss frihet att kunna jobba lite grann utanför partiets struktur på vissa sätt då. Och enligt många då, exempelvis Lyndon B. Johnson, så var ju Kennedy liksom inget annat än en slags rik playboy som ville bli president utan att vara särskilt intresserad eller insatt i politiken, utan bara red på pappas inflytande och pengar då, så att säga. Truman ogillade ju exempelvis starkt Kennedys pappa Joseph och sa: "It's not the Pope that worries me, it's the Pop." Lite fyndigt, men. Så att många av de tongivande ledarna inom demokraterna är inte alls förtjust i Kennedys kandidatur. Men Kennedy, han lyckas liksom laga relationer och börja bygga upp stöd med tillräckligt många nyckelpersoner för att kunna utnyttja sin image och gå bra i primärvalen då. Den enda som till slut kan utmana honom är ju Humphreys då. Men när Kennedy ganska skickligt avväpnar just den här frågan om sin katolska lära i ett tal i West Virginia där han bedyrar att han inte tar någon som helst order från påven eller kardinaler eller biskopar, så är det många som tror på honom, så att säga. Hans stiliga leende och gick verkligen hem på tv och folk kände tillit till att det var nog sant det han sa dem. Och därmed så är de sista tvivlen borta och Kennedy kan ta hem primärvalet nu. Och när Kennedy nominerades så valde han ju sen också då Lyndon B. Johnson som vicepresidentkandidat då, vilket ju då inte var för att de på något vis gillade varandra, utan mer då för att Kennedy insåg att jag behöver liksom balansera det här med vicepresidentkandidat. Alltså man brukar prata om att balansera the ticket liksom. The ticket är ju liksom kandidaten och vicepresidentkandidaten, eller presidentkandidaten och vicepresidentkandidaten. Och ofta försöker man ju balansera, så har man styrkor på ett plan rent geografiskt eller erfarenhetsmässigt eller någonting sånt där, så kompenserar man ju där med sin vicepresidentkandidat. Och Kennedy behövde ju kanske då balansera sin kandidatur som en kommer från det liberala nordöstra USA, ung, ganska oerfaren inom politiken då, så då balanserar han det med Lyndon B. Johnson som kommer från Texas i södern då, viktig delstat, från den andra landsändan och är en oerhört erfaren och slipad politiker. Presidentvalet 1960 är ju det första när man brukar säga att tv slog igenom, och med det menar man ju liksom att det för första gången är tv-debatter mellan de båda kandidaterna. Så här kan man väl säga lite grann summariskt att den moderna formen av presidentkandidatskampanj föds då, så att det blir en brytpunkt här 1960 då med tv då. Och därmed så sker ju också en lite grann en förskjutning såklart då mellan liksom politiskt innehåll till personligt intryck. Att helt plötsligt så är det ju absolut inte oviktigt hur man ser ut, hur man pratar och så vidare, medan det tidigare kanske mer var just fokus på liksom politiskt innehåll och så vidare. Den här förändringen gynnade ju Kennedy väldigt mycket då. Man kan enkelt säga att Nixon saknar stil medan Kennedy snarare personifierar ju stil. Och Kennedys stiliga yttre då, han tog hjälp av smink, gick ju verkligen hem hos tv-tittarna då, medan en osminkad, lite lätt svettig och mindre stilig Nixon gick inte alls hem bland tv-tittarna. Och det här gör ju att Kennedy vann de här tv-debatterna. Sen sägs det ju att vissa av dem som lyssnade på radio gav ett betydligt bättre, vilket betyder bättre intryck av Nixon än tv-tittarna, så att här är ju liksom bildfenomenet en viktig faktor då. Och valet blev ju extremt jämnt, och Kennedy, han vinner ju verkligen valet 1960 med minsta möjliga marginal nästan då. Marginalen var ju mindre än 0,1% då, eller totalt sett bara 118 500 röster skiljer dem åt då. Kennedy vann ju då i 23 delstater och fick därmed 300 elektorsröster, medan Nixon vann i 26 delstater och fick 219 elektorsröster. Så Nixon vinner ju i fler delstater, men i delstater som har mindre befolkning och mindre elektorsröster då, helt enkelt. Kennedy var ju också stark i valet bland afroamerikanska väljare, och en händelse som kan ha varit avgörande, som jag nämnde i den här serien om afroamerikansk medborgarrättsrörelse, är att just vid den tidpunkten under presidentvalet så har ju Martin Luther King arresterats och satt i ett fängelse i Georgia under en protest, och i det här läget så ringer John F. Kennedy till Martin Luther Kings fru då, Coretta King, och liksom säger att beklagar sig och säger att man ska försöka jobba för att han ska frias eller komma ur fängelset och komma hem då. Och det här är ju liksom en händelse där afroamerikanerna noterar att Kennedy verkar bry sig, medan Nixon håller ju väldigt låg profil då. Han satsade ju på ett starkt stöd i södern, och då kan man ju liksom inte ringa Martin Luther Kings fru, för då har man ju rökt direkt i stora delar av södern då. Så, och det är också så att antalet afroamerikanska röster översteg ju rejält själva vinstmarginalen. Så att det här kan ju ha varit ett telefonsamtal som fällde avgörande under kampanjen då. Och det här var ju då som sagt ett otroligt jämnt val, så att det var ju det jämnaste valet sedan 1888. Ni kommer ihåg den här förgyllda eran, det var länge sedan vi pratade om den nu, med under slutet av 1800-talet, det var en massa extremt jämna presidentval då. Kommer ni ihåg vilka som var kandidaterna 1988? Ni får trycka på paus och tänka, nej, skojar bara. Det var ju republikanen Benjamin Harrison som vann över den sittande presidenten, demokraten Grover Cleveland. Och sen kom ju det här fenomenet att 4 år senare så skulle Cleveland ta revansch över Harrison och vinna tillbaka då. Så nu har ju Trump sagt att han ställer upp igen, så får se om han kan göra om Clevelands bedrift att få en till mandatperiod med en mandatperiod emellan helt enkelt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Med undantag för möjligtvis de båda Roosevelt och alltså Franklin och Teddy Roosevelt och senare då Ronald Reagan, så var ju Kennedy den president på 1900-talet som kanske bäst lyckades integrera sin, som man säger, personlighet i presidentskapet och göra liksom sin egen image till nationellt fokus då. Och mycket av det här är ju hans, också en bedrift av hans fru Jackie och barnen som syntes ovanligt mycket i olika sammanhang då. Och många såg ju på Kennedys intåg i Vita huset som ett slags nytt hopp för landets framtid. Och John F. Kennedy själv var ju med sina 43 år den yngsta presidenten landet haft dittills och den första som var faktiskt född på 1900-talet då. Kennedy vann ju valet 1960 genom att lova att, som han sa, get the nation moving again, och hans ungdomliga stil och fina retorik inspirerade ju många och fick ju landet att tro på sig själv igen. Men Kennedys politik, säkert inrikespolitiken, var ju ändå relativt blek i förhållande till just det här hopp och framtidsbilden han pratar om. Så att här kan finnas en viss, tycker jag, parallell mot Obama, så där liksom retoriken och hoppet kändes enormt och där politiken kanske levererade lite mindre. Och båda två kom ju lite grann från, alltså var inte de mest erfarna politikerna som var vana med liksom effektivt kongressarbete och sådär. Så att det finns ju en del likheter mellan Kennedy och Obama, tycker jag. Kennedys installationstal då, som sker om en fin januaridag 1961, fångade ju verkligen åhörarna och gav hopp om en bättre framtid. Och det är ju mycket, många passager i den som man har sett och hört genom åren. Så jag har ju faktiskt med ett i introt till podden här. Och så jag ska se om jag kan koppla in lite eller klippa in lite av talet också då.
Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our cause. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking his blessing and his help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
En symbol för den här lovande framtiden var ju Kennedys inre krets av rådgivare som där många var väldigt unga, energiska och välutbildade, och någon myntade uttrycket att gruppen var de så kallade the best and the brightest. Och det som stack ut kanske mest bland John F. Kennedys utnämningar var ju sin 36-åriga bror Robert Kennedy som då blev attorney general, alltså ungefär justitieminister. Och Robert Kennedy skulle också bli presidentens allra närmsta rådgivare, som är med och diskuterar i Kennedys innersta krets. Det är nästan som man får liksom 2-in-1 där, så att säga. Han är med i nästan alla viktiga beslut då. Många av de övriga rådgivarna var ju också väldigt unga då, alltså i spannet 35 till 45 år. Och utnämningen av just Robert som justitieminister, det är klart, det mötte ju en hel del kritik också om svågerpolitik då. Kritikerna var ju inte sena att notera att Robert saknade ju erfarenhet från det legala området då. Kennedy brukar ju faktiskt ibland skämta tillbaka själv och sa att han ville ge sin brorsa lite praktik innan han studerade juridik. Så att det här var ju liksom, det var en bra praktikplats att vara justitieminister då. Men den kritiken bet jag inte på storebror här, för att han ville ju ha sin lillebror som viktig rådgivare och litade ju som sagt ofta på hans råd, så att det var inte så att kritiken gjorde att han funderade på att dumpa bort lillebrorsan direkt. Bland Kennedys rådgivare och administration så fanns också en syn om konsensus som liksom byggde tillbaka på liberala idéer från 50-talet då. Samtliga hade liksom på något vis vuxit upp lite grann med nya given och det. Ekonomisk tillväxt skulle liksom i kombination med kloka statliga ingripanden och sociala program skapa någon form av minimistandard för alla amerikaner med möjlighet till liksom framgång och framsteg i livet. Också. Kennedy och hans rådgivare och ministrar och unga män och fulla av förhoppning att leda nationen in i en era sätter igång då. Men att styra USA under de här åren skulle ju också visa sig vara lite av en utmaning då. Kennedy var ju för det första då inte en direkt erfaren ledare, och politiskt så var han ju i det närmaste liksom då ineffektiv jämfört med om man jämfört med den slipade Lyndon B. Johnson till exempel. Han hade ju som senator varit relativt konservativ, men som president ärrade han då på något vis demokraternas liberala agendaprogram då. Och under sina 3 år som president så försökte han ju förverkliga den här liberala agendan med ett antal reformer som Eisenhower hade ignorerat då. Kennedy kallade ju sitt inrikespolitiska program då för New Frontier, ett namn som så att säga gav hopp inom demokraterna om att John F. Kennedy skulle vara en ny Franklin Delano Roosevelt då. Det är ju förresten lite roligt om man leker med såna här ord då. Om man tittar, Roosevelt hade ju sin New Deal då, nya given. Truman, han skippade ordet New men behöll ordet Deal. Han hade ju sitt program då som kallades för Fair Deal. Medan Kennedy, han tar tillbaks ordet New men han skippar ju Deal, och då blir det New Frontier. Så man får ändå ge lite, nu föregår vi ju händelserna, man får ändå ge lite cred till Lyndon B. Johnson sen som lanserar The Great Society, som ju faktiskt är 2 nya ord för ett reformprogram. Ja, förlåt, nu spårar jag lite grann, så att ni får överseende med det. Det händer alltid något varje avsnitt, även om jag har punktat upp vad jag ska säga, så blir det så. Kennedy, eller Kennedys som man kan kalla dem för om man slår ihop honom med brorsan, deras New Frontier handlade ju om att öka minimilöner, införa en sjukförsäkring för äldre, federal hjälp till utbildning och även ett utvecklingsprogram för fattiga områden. Och Kennedy hade ju lite svårt att få nationen moving again som han hade lovat då. På pappret såg det bra ut eftersom demokraterna hade en majoritet i kongressen, men man kan säga att Kennedy, han möter ju samma problem som hans demokratiska föregångare Roosevelt och Truman hade gjort då, så att säga, att det finns en konservativ koalition i kongressen av då dels republikaner men också de här konservativa demokraterna från det segregerade södern som och den här konservativa koalitionen är en grupp som kan sätta bromskloss på de flesta förslag ifall man inte gillar dem då. Det är ju en koalition som var särskilt mäktig då, eftersom just demokraterna från södern oftast hade suttit väldigt länge i kongressen. Det är ju inte direkt någon politisk konkurrens i stora delar av södern, och många av de här kongressledamöterna hade ju suttit oerhört länge då, och då hade man ju det här systemet i kongressen att alla viktiga ordförandeposter i utskott och andra avgörande roller gick till de som var seniora, så att säga, och det innebär ju då att man har väldigt stor makt kring vilka lagförslag som ska gå upp till kongressen för omröstning och så vidare då. Så att södern är ju länge liksom någon slags enpartistat, alltså republikaner och progressiva partier hade ju aldrig liksom fått fäste där, så att säga. Och efter den här kompromissen 1877 när militären drog sig tillbaka, så hade ju demokraterna dominerat totalt då. Så politiska val i södern avgjordes ju primärvalen och liksom inte i de officiella valen då. Och med undantag för Roosevelts första år vid makten när New Deal-programmet drevs igenom, så hade ju den här konservativa koalitionen stoppat mängder av liberala reformer från slutet av 30-talet och framåt egentligen då. Och av Kennedys 23 initierade lagförslag så röstar kongressen bara igenom 7 av dem då. Kennedys kanske var mest frustrerad över försöket att driva igenom federal hjälp för utbildningsväsendet då. För det är klart att här, man har man en administration som upplever sig som ung och välutbildad, så hade det ju varit liksom lite grann av en stjärna i kanten att driva igenom då ett federal hjälp för utbildningsväsendet. Men i kongressen så kunde ju inte olika falanger resa sig över olika, till exempel religiösa frågor då, som mer sekulariserade ledamöter väger stödja ett lagförslag som gav finansiering till katolska skolor, medan katolska och andra religiöst lutade ledamöter vägrar acceptera lagförslag som inte finansierade privata och kyrkliga skolor. Och just den här frågan blev ju liksom hans egna religion, katolicism, en liten frustration, eftersom han själv inte riktigt kunde komma ut som varken för eller emot de olika förslagen. Så det som lades fram som The National Education Improvement Bill fastnar ju redan på kommittéstadiet och kommer liksom aldrig ens upp i kongressen för omröstning då. Så om vissa liberala reformer var lite av ett misslyckande för Kennedy, så var ju hans ekonomiska politik lite mer i alla fall av en framgång. Och även inom det här området så gjorde ju presidenten en ganska stor svängning ideologiskt. Och som senator hade ju Kennedy varit väldigt så, som man brukar säga, fiskalt konservativ då, har varit emot de allra flesta statliga ingreppen i ekonomin då. Hans ekonomiska rådgivare lyckas ju emellertid omvandra presidenten till en förespråkare av en aningens mer då, så att säga, keynesianskt tänkande. Jag kanske är dålig ibland att förklara vissa begrepp. Jag vet att min fru brukar anmärka på att jag tar vissa saker som givna och självklara, men keynesianskt ekonomiskt tänkande, alltså det bygger ju på en brittisk ekonom, John Maynard Keynes, som väldigt, väldigt förenklat menar att staten ska, så att säga, använda skattemedel för att spendera för att minska nedgången i lågkonjunktur, alltså att man finansierar statliga saker för att liksom få fart på ekonomin. Och sen när konjunkturen vänder och blir högkonjunktur, så kan staten istället spara skattemedel när man får in mycket skattemedel då, alltså att staten ska vara aktiv för att påverka ekonomin så att man gasar när det är ekonomiskt dåliga tider och bromsar eller liksom sparar när det är ekonomiska bra tider, och att man då kan jobba med både budgetunderskott och budgetöverskott för att parera det här då, så att säga, så svängningarna i konjunktur blir ebbas ut liksom, så här, oavsett om de egentligen är höga eller låga då. Alltså egentligen om nationalekonomiskt språk, så påverkar man efterfrågesidan i ekonomin då, så att säga. Ja, jag vet inte om det har varit så mycket mer tydligt, men jag hoppas det i alla fall. Eftersom landet gick in i liksom då någon form av lågkonjunktur 1861, så var Kennedy, efter att han blev övertalad av sin rådgivare, villig att testa vissa sådana keynesianska åtgärder och öka då den federala statens spenderande. Och han lyckas få kongressen att höja minimilöner, bredda sociala försäkringar och drastiskt öka försvarsbudgeten. Dessutom att man då satsar 4 miljarder på federala boendeprogram då. Och de här federala satsningarna fick ju igång ekonomin redan i slutet av Kennedys första år i Vita huset då. Kennedy ville dock inte stanna där, utan återhämtning var ju en sak då. Han ville ju se en ekonomisk utveckling, och 1962 så drev han igenom ytterligare ekonomiska satsningar i form av bidrag till företag för att kunna behålla arbetskraft, förutom skattelättnader. Först skattelättnader för företag för att då stimulera investeringar i nya maskiner och utrustning och sånt där, förutom av då skattelättnader för inkomster. Och de här skattelättnaderna gjorde ju att Kennedy fick, han utsatte sig lite för en kritik från två håll. Alltså många liberala demokrater ville ju ha mer statliga satsningar snarare än sänkta skatter, medan konservativa, de gillar ju skattesänkningarna, men inte om de skapar tillfälliga budgetunderskott, utan fiskalt konservativa vill ju ha en balanserad budget då, så att säga. Och de här satsningarna tillsammans med då ökat militärt spenderande stimulerar ju väldigt mycket av den amerikanska ekonomin då. Och USA går ju från Kennedy här in i några år både före och efter även efter Kennedys död går man ju in i en tid när ekonomin går på högvarv och hade väldigt god tillväxt då. Baksidan med tillväxten och skattesänkningar och låg arbetslöshet, det är ju också en ökad inflation. Det är ju någonting som vi liksom brottas med i dagligdags idag också, så att säga. Kennedys rådgivare menar ju att nyckeln till att hålla inflationen nere var att hålla löneökningar nere då, speciellt inom de stora industrierna. Och tidigt 1962 så var ju amerikanska stålarbetare på väg ut i strejk, men Kennedy lyckades avvärja det här genom att övertala fackförbunden och stålarbetarna att acceptera en lite mer modest höjning av lönerna för att just hålla nere inflationen. Bara 2 veckor efter att den här strejken avvärjd så valde US Steel då, ett av de största aktörerna, att öka priset på stål med $6 per ton för att öka intäkterna, och andra stålföretag hängde på det här. Ledningen för US Steel menar att man var tvungen att i aktieägarnas intressen göra detta. Hon menar att Kennedy hade motsatt sig företagarna och företagens tillväxt. Kennedy, han fördömde ju den här åtgärden hårt och menar att ledarna inom stålindustrin visade liksom ett fullständigt förakt för de amerikanska arbetarna. Offentligt så menar han att ledarna uppvisade, som han sa, contempt for the interest of 185 million Americans. Och privat så hade han säger: my father always told me that all businessmen were son of bitches, but I never believed it till now. Och presidenten, han använde ju alla federala medel tillgängliga för att få stålindustrin att ändra sig och sänka priset igen. Och justitieministern Robert Kennedy hotade om att sätta igång såna här så kallade antitrustutredningar mot stålindustrin då. Och till slut så backade stålindustrin och Kennedy vann en seger som höll inflationen kontrollerad då. Och den här striden mot stålindustrin gjorde presidenten populär bland folket, men affärsvärlden skulle ju då se rätt så skeptiskt på Kennedy under hans kvarvarande år efter den här uppgörelsen då. Och när börsen gjorde ett mindre ras 1962 så anklagar ju affärsman Kennedy och hans politik som orsaken bakom fallet, helt enkelt. Ett av Kennedys främsta arv som president blir ju också hans rymdprogram. Ni minns ju att USA hade blivit ganska grovt chockade av Sovjetunionens uppskjutande av Sputnik. Sputnik 1 för att vara exakt, och 1957. Och sedan samma år så kom den här Sputnik 2, som dessutom hade den här stackars hunden Laika ombord. Och Kennedy hann ju knappt ta över Vita huset innan Sovjetunionen dessutom 1960 skickade upp kosmonauten Yuri Gagarin i en omloppsbana runt jorden då. Eisenhower hade ju inte agerat nämnvärt på det här riktigt, men Kennedy, han såg rymden som en utmaning som var väldigt viktig för landets framtid då. Och den 1 maj 1960, bara 4 månader efter att han tagit över som president och nästan omedelbart efter att Gagarin blivit den första människan i rymden, så uppmanar ju Kennedy nationen att ta utforskandet av rymden på allvar och bli ledande. Och hans ord om att landa en man på månen och föra honom säkert tillbaka till jorden igen innan 1970 är ju klassiska då. Faktiskt en bra projektspecifikation också, med alltså tydligt och bra, som visar hela processen, eftersom det utmanande steget är ju egentligen slutet, att få en person hem igen, skicka upp någon i rymden kanske är lite enkelt, men man ska komma hem också på ett bra sätt. Rymdprogrammet som följde var ju det kända Apollo-projektet, och den här satsningen gjordes ju också att NASA, alltså rymdstyrelsen, deras budget fördubblades då. Kennedy, han förstår ju också att det är ett ganska aggressivt, omfattande liksom, och federalt finansierat rymdprogram. Det kommer ju att ha andra fördelar också, leda med sig då till teknologiska framsteg och så vidare, och i det långa loppet, även liksom då med vapenutveckling och när det gäller långdistansmissiler och liknande. Och han insåg ju också att det landet som kunde vara ledande inom rymdutforskning skulle kunna dominera världen och också kunna rivalisera då, eller stå upp mot ärkefienden Sovjetunionen då. Redan i februari 1962 så hade USA hämtat in det sovjetiska försprånget lite när man skickade upp astronauten John Glenn i en omloppsbana runt jorden då. USA utvecklade och skickade dessutom upp Telstar, alltså en av de första satelliterna som kunde kommunicera och bana vägen för den tekniken som idag är så otroligt självklar då, med satelliter som skickar signaler och så vidare. Så med Kennedy så är ju den så kallade rymdkapplöpningen igång på allvar då, som ju också blir ett nytt kapitel i kalla kriget då. Och på tal om kalla kriget och sådär, i nästa avsnitt så tänkte att vi skulle fortsätta se hur kalla kriget utvecklar sig och hur Kennedy hanterar det här. Det blir kanske ett par avsnitt. Och i de här kommer vi hitta mycket spännande händelser som Grisbuktsinvasionen, Kubakrisen, Vietnamkriget och även uppkomsten av Berlinmuren. Men det tar vi i avsnitt framöver. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.